Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. I dag så har vi vært så heldige å få med oss et selskap som listet i Sverige, som heter Cheflo med market cap 322 millioner. Kroner, og selv om en del av lytterne kanskje ikke har hørt akkurat om Cheflo, for det skiftet navn i tredje kvartal i fjor, så er det nok veldig mange av brukerne som både kjenner til produktene og brandene som hører til, og det skal vi komme litt mer inn på etterpå. Med oss i studio så har vi CEO Walker Kinman. Velkommen i studio, Walker.
Takk så mye, Sebastian.
Hyggelig at du kan være her. Du, jeg tenkte vi kunne starte med litt bakgrunnen til Cheflo og hvordan det kom til. Du kom jo inn i 2019 som sagt, men dette ble jo startet opp som daværende LMK Group i 2008. Så gikk dere på børs i løpet av covid. Så det har vært en litt opp- og nedreise, i hvert fall aksjekursmessig, og det har skjedd mye med covid. Men for å dra lytterne litt inn i produktene, så er jo det som ligger under, er jo Linas matkasse, godt levert, Adams matkasse. Dette er jo produkter som er veldig populære i Norge, hvor også 50% av omsetningen deres faktisk er.
Det stemmer.
Hvordan har Cheflo blitt seende ut sånn som det gjør i dag? Hvis vi skal ta lytterne litt igjennom.
Ja, det som du nevnte, selskapet grunnades 2008, så det har gått over 15 år i matkassebransjen, og egentligen man pratar om vad är en matkasse, och matkassen är en välkomponerad låda som du får hemma med recept som du har kunnat välja och ingredienser som du lagar själv. Vi gör det som en abonnemangstjänst, det vill säga att kunden får en matkasse hem varje vecka om de inte väljer bort det, och sen kan de bestämma vad de ska äta. Det är som du nämnde, vi har lite över 50% av omsättningen i Norge, och vi är också aktiva i Sverige med Linas matkasse som är det varumärke i Sverige, och rätt nämnt i Danmark. Och Danmark är en mindre del av koncernen, men lite över 13%. Men här i Norge är det Gott Levert och Adams matkasse som som tillhör Cheflo.
Det hade ju en topplinje på 1,3 milliarder kroner i 22, og leverer jo en 17-18 millioner måltider, så dette er jo noe dere kan godt. Men for å komme litt inn på de forskjellige brandsene, så er det klart, her har det jo vært litt konsolidering over tid. Hva er grunnen til at man har valgt å beholde de forskjellige brandsene, selv om det nå er inn under Cheflo-paraplyen?
Ja, jeg tycker for det første, här när vi bytt namn från LMK Group till Cheflo, det var väldigt viktigt för oss att understryka att de befintliga konsumentvarumärken ska stanna kvar.
Ja.
Anledning för det, de har en ganska hög tillgångsvärde i själva varumärket, och det är väldigt hög kännedom både här i Norge när man pratar om Gott Levert, så de flesta vet vem det är, och ännu mer kan Adams matkasse. Det är samma sak med Linas matkasse i Sverige, och till en mindre grad rätt nämnt. Så när vi tittar över alla våra varumärken, så vi jobbar faktiskt med en gemensamt värde, liksom value proposition, och det är egentligen samma för Gott Levert, Linas matkasse och rätt nämnt. Det är Adams som sticker ut lite grann, och var Gott Levert på den norska marknaden är mer inriktade på en större marknadsandel. Egentligen det handlar om att lösa en väldigt kanske stökig vardag, men många aktiviteter, lösa middag för den norska familjen. Däremot Adams matkasse är mycket mer inriktade mot en matupplevelse. Du lagar maten kanske mer för dig själv, och att kunna lära att laga mat med Adams matkasse. Så det finns differentiering där även på norska marknaden mellan dessa två varumärken.
Hvis vi tar litt og går igjennom de seneste årene, det har jo vært en ganske heftig utvikling fra før covid på netthandel og alt som har på nett å gjøre. Du hadde jo selve covid-perioden hvor folk kunne ikke gå ut og spise, etc. Og så er du nå tilbake til et mer normal marked, men allikevel så er jo eftereffekterna efter covid är ju där och en del brukar mönstret som vi har behållt. Hur har det varit att manage en business som det här genom de åren?
Ja, ganska utmanande kan man enkelt sagt säga. Vi gick in i en period med förändring när covid kom och det var en kraftig uppgång i affären. Mycket efterfrågan utan att behöva anstränga sig för det. Samtidigt som alla kommer ihåg alla medarbetare som jobbar hemifrån förutom de som står i produktion och försöker packa till efterfrågan. Så vi såg efterfrågan stiga ganska kraftigt under den period så, som nu nämnde vi börsnoterade bolaget, det var i mars 2021. Och sen kommer den efterperioden och tyvärr så blev det så att förväntningar av kundbeteende gick ganska kraftigt tillbaka till gamla mönster efter pandemin. Så i en kort tid gick vi och rampa upp och samtidigt i efterhand tvungen att skala ned för att göra en lönsam affär. När vi satt målet under 2023 så sa vi att vi skulle stabilisera omsättning. Och det har vi gjort. När vi tittar på andra halvåret så har vi faktiskt börjat öka. Vi ökade i fjärde kvartalet med 8,7% i lokala valuta. Och vi gjorde det med den absolut bästa contribution margin som företag har haft och även var över 30% för hela året. Så vi är väldigt nöjda med en kraftig förbättring även i rörelsemarginal.
Hvis vi tar på insidan av produktionen i Cheflo så har det kanske skett lite där och hur mycket är egentligen automatiserat av produktionen och hur mycket är manuellt och har det ändrat sig väldigt över de 5 åren du har varit där eller är det en ganska standardiserad process nu som
ja, det är jättebra fråga för det är ganska centralt till hur vi hanterar enhetsekonomi och för 5 år sedan så hade vi 3 produktionsstället som producerar i helt olika sätt i dessa 3 länder. Idag så använder vi alla system som används exakt samma och sen använder vi samma produktionsteknik. Vi använder pick to light och egentligen det hjälper medarbetare att vet precis vad de ska packa ner i lådan. Vi har investerat ganska mycket för att kunna göra varje matkasse som skickas till att vara kundunik och det tillåter ett mycket mer variation i de recept som är tillgängliga för kunden samt att det kan bli mycket mer personligt hur man kan skapa en kundupplevelse.
Hvis vi snakker litt mer om kundene og hvordan de oppfører seg, det jo som du sier, det jo noen som bruker det hver uke, så det sikkert det jo forskjellig hvor mange ganger i uken man kan velge å få det levert, eller hvor mange middager i uken man får levert i kassen, og så det jo noen som kommer til, og dere i forhold til early churn, som betyr på en måte hvor mange som kommer inn og så går ut, og hvor ofte folk egentlig bestiller i forhold til når de kommer på, hvordan den dynamiken?
Ja, det är jättebra fråga för det här är en abonnemangstjänst så naturligtvis vi är ute efter att kunden kommer tillbaka varje vecka. Men till skillnaden med en tjänst som är helt elektronik till exempel eller någonting som du kanske har en app. Den här är en matkasse som levereras hemma. Vilket betyder att kunderna glömmer inte att de har abonnemang. Och då, det som du är vanligt i matkassebranschen är att i den för nya kunder. Det finns en del av dessa kunder som hoppar av ganska snabbt. Så när vi pratar om marknadseffektivitet och dessa typ av mått, det är egentligen vi är ute efter att investera pengar på ett sätt som vi får in kunderna som vill stanna. För det här är en affär som är fokuserad på kunderna med väldigt lång relationer som sträcker över många år.
Hvordan er kundebasen? Dere vet sikkert stort sett hvem det er i forhold til hvilke kasser de bestiller, om det er familie og enslige eller par, og så det jo akkurat som du sa, det jo et litt forskjellig tilbud som du har fra godt levert versus det dere prøver å dytte I Adams. Hvordan sammensetningen nå blant kundene?
När du ser över kundbasen, en typisk kund är en kund med barn som bor hemma. Ja. Ändå har vi också har produkter för ett hushåll med bara två personer eller även singelkassa som vi har för våra användare I Gott Levert. Men I allmänt så pratar vi om en familj med barn som fortfarande bor hemma.
Vad är det vanskligaste för Cheffelo I förhåll till det att hålla på kunden? Vad är det viktigaste?
Det viktigaste är att du inte får någonting du inte vill ha. Mat är väldigt personligt och det är därför vi har haft en resa från matkassorna som var fast. Det vill säga veckos meny är fast. Du kunde inte välja bort eller välja in någonting. Till att erbjuda flexibilitet så att varje recept kan väljas in och ut. När vi tittar framåt så pratar vi om personalisering. Och det handlar om att jag vill inte äta koriander till exempel. Eller vi inte äter vit fisk hemma hos mig. Det kan vara vad som helst men alla smakpreferenser är viktigt för den kundupplevelse. Så om man får någonting man inte vill ha så det blir en mindre bra upplevelse.
Det må ju också lite tillbaka till den produktionsprofilen. Det är klart ju mer kunden kan mixa och matcha ju vanskeligare blir det ju också på bakrum eller ju mer effektivt och gott system må du ha. Har de två tingene gått lite hand I hand efter som man har utvecklat det ene så har man ja. Kunde tillbyda det andra?
Ja, absolut. Och det som jag tycker är helt imponerande är vad vår medarbetare har gjort I den här utvecklingen för Cheffelo. Och egentligen det handlar om man tittar på Gott Levert och Adams matkasse till exempel I vår produktionsenhet så hanterar vi ungefär 300 vad vi kallar för insatsfaktorer på en produktionslinje. Och med det så kan vi tillverka över 80 recept för våra kunder I Gott Levert. Det ger den här valmöjligheten som är väldigt, väldigt bred. Och på det sättet kan du bemöta många, inte bara smakpreferenser, men frågor som jag egentligen måste laga middag om 15 minuter ikväll. Och I andra situationer kanske man har andra typer av preferenser som kan ta hänsyn till.
Hvis vi går litt inn på Q4 spesifikt, som dere akkurat har rapportert, som var et veldig bra kvartal for Cheffelo, der spesielt I Danmark nå så går det jo bedre, og det ganske bra momentum der. Samtidig jo det den minste delen av businessen, hvor vi snakket om Norge 50%, og så Sverige Danmark. Tror du den fordelingen kommer til å være lik, om 3-5 år og hvor forskjellig kundepreferansen for mat? Det jo Sverige og Norge hvis jeg skal gjette så de litt likere enn kanskje danskene, men dere sitter på fasiten.
Ja, det en bra fråga. Du nevner Danmark her og vi vekste med 47% I lokalvaluta I Danmark I fjerde kvartalet og den en väldigt kraftig tillväxt på danska marknaden. Det har mycket att göra med lite olika omständigheter även på en makroekonomisk nivå. Mm. Och I Norge och Sverige så det finns mycket mer påverkande av rörliga bolåneränta som drar ned köpkraften I hushållet. Men I Danmark har vi sett att konsumentens förtroende för framtiden har ökat ganska kraftigt och mindre påverkande inflation. Så vi växer väldigt snabbt I Danmark. En sak som jag kan säga är om man tar Danmark jämfört med Norge så ser vi faktiskt en större matkasse och online foodmarknad I Danmark. Delvis på grund av hur landet är geografiskt placerat men också det har varit mycket mer konkurrens i själva online food space i Danmark. Och det har ledat till att konsumenter har känt till matkassorna till en stor utsträckning. Det som jag tycker är jätteroligt med den danska marknaden just nu är att eftersom vi är en liten spelare så finns det enormt utrymme att växa. När vi tittar på Norge så finns en annan konkurrenssituation med HelloFresh som har kommit in på marknaden. De måste växa. Om de inte växer så kommer de inte nå skalig ekonomi. i deras verksamhet. Och naturligtvis vi kämpar hårt på marknaden, men vi har också bestämt oss att vara lönsam. Och det har vi varit under många år här i Norge och kommer att fortsätta vara det. Så vi tänker inte tillväxt till vilken pris som helst. Nej. Heller. Så min förväntning är att vi kanske kommer att se lite långsammare tillväxt på den norska marknaden. I den korta stunden även kanske i Sverige. Medan vi ser en väldigt kraftig tillväxt i den danska marknaden.
I förhåll till det kompetitiva landskapet som vi ser, du nämnde en annan aktör där, är det, tror du det blir aktuellt för Schaeffler att bevega sig utanför Norden på sikt, eller är man med Danmark nu, så i vart fall på kort sikt så kan man tillväxa tillräckligt här?
Jag tycker vi har möjligheten att göra en intressant tillväxtresa på befintlig marknad. Ja. Med en rimligt liksom investerings- och lönsamhetstakt. Vi har inte strategiskt sagt att vi ska ta oss utanför Norden. Det är någonting som vi har sett över och bestämt att vi fokuserar för tillfället på den nordiska marknaden. Sverige, Norge, Danmark.
Vad är egentligen marknadsandelen i, alltså inte marknadsandelen, men vad är penetrationsraten i Norge och Sverige till exempel? Hvor många brukar en matkasse?
Jag tror penetration idag är ganska låg fortfarande. Ja. Vi snackar om 3-5% kanske i Norge och Sverige och Danmark.
Är det en, i förhåll till det du ser, du säger barnfamiljer, och detta är ju ett nytt produkt, så det är klart att det har varit som generationen yngre folk får barn eller kommer upp och får barn, det bör kanske vara en fördel för det produktet dere säljer. Ser du?
Absolut, men å andra sidan så finns väldigt bra produkter som vi erbjuder för två personer. Ja. Och dessa två personer kassa, det kan hjälpa folk att komma ur rutiner. Inspiration, äta nyttigare, laga maten på en ganska bra fart på kvällen. Och har instruktioner och så vidare. Det förenklar livet så att man kan spendera tid på andra saker. Och även äta bra, på ett bra pris också. Rent ekonomiskt, att äta en matkasse är ett sätt att hålla sig väldigt bestämt till en månadsbudget när det gäller mat, för man vet, man får precis vad man behöver och man vet vad man ska spendera.
Det är ju mycket fokus på generellt på mat och det att spisa riktigt och den slags typ av ting, och akkurat som du säger, alltså lite av det poänget mitt med frågsmålet det var att få fram att man har ju gått, samhället har ju gått lite från du spiser middag hemma runt bordet, så är det ju inte nödvändigtvis längre, man har dåligare tid, alla har dåligare tid, du ska få den ukeskabalen till att gå upp som det bland annat prövar att appellera till i den nya gott levererade reklamen har jag sett på något sätt, ja. Och då är det ju också säkert grejt för kunden att kunna få levererat det som är sunnare råvaror än du kanske klarar och haste med dig i hyrten och styrten, och du vet på något att du har en middag hemma som är relativt enkelt att laga och du har alla produkterna du trenger och en kjapp uppskrift.
Ja. Och det gör det enklare även när vardagen är väldigt och har mycket mycket aktiviteter och även i slutet av dagen är det många som har inte så mycket ork. Så det blir enkelt att bara kasta in någonting som kanske är lite halvfabricerad. Och sen de typer av rutiner kan leda till dåliga vanor. Det är många som vill äta middag runt bordet. Men det kräver ganska mycket för att komma dit. Och det är där vi hjälper med vår produkt. Jag tycker du nämnde just den här liksom, hur vi positionerar i reklambiten. Och det är egentligen en värde proposition. Vi pratar mycket om att samla familjer runt matbordet. Och det här handlar om, även om man har inte mycket tid, så kan man fortfarande samla familjen runt matbordet.
Hvis vi går lite in på, du touchade så vitt på det i sted, men de finansiella målen Schaeffler har, som du säger och som dere har skrevet i presentationsmaterialet deres, så har ju de fluktuerat lite grann i den kortaste tiden, men dere har ju ett mål om att kunne vokse topplinjen med en 68%, sånn når det kommer på et mer stabilt nivå, så skal du ha en EBIT-margin på 4-6%, og så skal man betale ut 50% av cashflow fra operasjonen, minus litt CapEx og sånn på sikt. Hva er den vanskeligste hvis vi tar vekst mot lønnsomhet? Hvordan er den dynamikken?
Vi ser så her, vi målsetter 2026 till 1,2 miljarder svenska kronor och det ligger inom den här ramen till 68% CAGR, ja. Årliga tillväxt. Tillväxt är inte alltid linjärt, det kan vara väldigt bumpy som man brukar säga. Men jag tycker att vad vi ser nu och den dynamiken i en väldigt tuff makroekonomisk miljö med tillväxt ge mig optimismen när det gäller framtiden för tillväxtsidan. När det gäller lönsamhet så har vi väldigt bra kontroll över både enhetsekonomi samt strukturella kostnader. Och vi ser ingen krävande stor investering som kommer heller. Så jag skulle säga att lönsamheten är där om volymen är där också. Och det är därför vi pratar om 50-70 miljoner vid 2026 också i samband med 1,2 miljarder.
Det har varit mycket snack om kostnadssidan av i många olika segmenter och det också är ju självklart exponerat för dyrare råvaror etc. Känner du att det har varit vanskligare att kommunicera för man är van till att matkassen kostar X, men på butiken så vet man inte helt vad var handlekurv kostar alltid. Har det varit en dynamik nå som har varit lite vansklig och påverkat er i negativ förstand, tänker du?
Det är alltid utmanande att bara höja priserna. Ja. Och egentligen eftersom vi säljer fastprisprodukt så man kan inte göra förändringar i prissättning hela tiden. Men den senaste prisändring som vi gjorde faktiskt var i slutet av 2022. Vi kunde se att det fanns råvaruutmaningar med pris och inflation. Och då tog vi tag i det redan i slutet av 2022. Vi har inte höjt priserna sedan dess. Oftast man gör det i årsskiftet, det har vi inte gjort heller i början 2023. Vi har haft både liksom, olika sätt att parera den här typen av kostnadsinflation efter vi har ökat priset genom att minska vår egen kostnadsbas och jobba med effektivisering. Både hur vi producerar men även i logistiken och distributionen etc.
För vi avslutar så tänkte jag vi kunde snacka lite om det är ju alltid säsongvariationer i alla businesser så också även om man spiser mat varje dag så är det olika ferietider. Hurdan är säsongdynamiken i matkassevärlden?
Mycket säsongsvariation. Och framförallt här i Norden på grund av att man har ganska koncentrerad semestertider. Så i slutet av juni och juli är det många som är på semester och fram till början av augusti. Och när man är på semester i Norden så ofta man flyttar sig också till landet eller till stugan eller någon annanstans. Utomlands kanske. Så man ser att under, och det är framförallt mot tredje kvartalet, så i juli och början av augusti så har volymen minskat ganska kraftigt. Men om vi börjar med början av året, så början av året är en period där vi har mycket kundanskaffning, där vi marknadsför ganska mycket för att få den här tiden från jul fram till sommarsemester för att få kunderna att stanna och jobba med kundbasen. Så de kunderna vi får in i början av år, vi lever på, vilket betyder att volymen är hög i första kvartalet. Marknadsföringskostnader är också hög i första kvartalet. Sen ser vi en minskning genom andra kvartalet. Vi gasar på igen i tredje kvartalet, men vi också har den här sommareffekten, ja, av juli och början av augusti. Så låg omsättning och faktiskt hög marknadsföringskostnad. Och sen avslutar vi året med relativt högre volymen fram till jultiden och mindre kostnadsstruktur och kostnads i marknadsföring och säljkostnaden. Så det är ganska mycket säsongseffekter man måste ta hänsyn till när man tittar på matkassorna.
Ja, for dette er jo, altså, produktene deres, de går ut på dato, så det blir jo en, det blir jo noe man må håndtere på, i produksjonslinjen også.
Vi har ingen lager, vi spekulerer inte med mat, och det är en fördel, men det också betyder att det är färskvaror vi pratar om. Det måste ut till kunden.
Ja. Helt till slut, Walker, som chefen av alla dessa olika matkassebrandsen, vad är det viktigaste för dig? Vad ska en kunde av en av Cheflos matkasser alltid vara förnöjd med?
Man ska alltid vara förnöjd med att maten smakar bra och det har löst mitt problem för dagen. Det har kunnat sätta på bordet snabbt och givet en bra smakupplevelse med någon form av variation och nyttigt mat.
Tack för det, Walker. Väldigt intressant att höra vad dere driver med och lära mer om deres business. För de av lyttarna våra som vill lära mer om Cheflo så är det ju bara gå in på Cheflos hemsida cheflo.com. Där finner ni allt av presentationer, finansiell information och så följer mer information om de olika matkassarna som brandsen som Cheflo opererar under. Pareto dekker også selskapet, og du finner som vanlig all Paretos research på online.paretosek.com. Walker, tusen takk for at du tok deg tid til å komme I studio.
Takk selv, Sebastian.
Og så høres vi igjen I neste episode. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel I verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt I denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosec.no.